5 mars 1994. USA:s president Clinton och hans Whitewater-skandal.
From the Sky Satellite Network. This is Sky News. David Glencourse and Lisa Aziz.
Good morning. In the United States, the shockwaves from the Whitewater affair are expected to claim their first victim. White House lawyer Bernard Nussbaum is expected to resign shortly. It comes as investigators call on six of President Clinton's aides to testify before a federal grand jury.
Bernard Nussbaum's resignation is expected to come later today. White House sources say details are still being worked out, but his departure is a sure thing. The White House lawyer, who's a long-term friend of Hillary Clinton, is one of six senior presidential officials to be served with subpoenas by the FBI over the controversial Whitewater affair. They seek information about conversations between the White House and Treasury Department. It relates to the federal inquiry into a failed Arkansas bank with ties to the Clintons. Subpoenas were also served on the White House and three Treasury officials. The politically explosive affair has been seized on by Republicans.
Why are they having these secret meetings? And why are they, whether or not, whether the allegation of shredding documents? And every day it's a different story. And my view is there must be something there.
The president is right at the precipice that Richard Nixon crossed, that what he needs to do right now is fire the people who caused the problem.
The president is furious.
Since there is yet there's no evidence of abuse of authority on my part as president, I think that they would show a little more restraint.
There is no evidence of legal wrongdoings by the president or Hillary Clinton at this stage. The officials are to appear before a federal grand jury in Washington next week. Allison Jack, Sky News.
Nordirland, 5 mars 1994. IRAs roll ifrågasätts av många numera.
The Northern Ireland Secretary Sir Patrick Mayhew meets the Irish Foreign Minister Dick Spring in Dublin later on today. The two men will be discussing ways of moving the peace process forward. They face severe difficulties. Sinn Féin and the IRA have still to renounce violence, and both unionist parties are refusing to engage in any talks that include the Irish government.
Trinity College Dublin was the setting for Sir Patrick Mayhew to again promote the Downing Street Declaration as the best chance for peace in many years. In an upbeat speech to the College Historical Society, he stressed again that in the view of both governments, the Declaration was fair to all and a threat to no one. Sir Patrick called on all political parties to work together to find a solution to Northern Ireland's problems, and for Sinn Féin and the IRA to reflect the will of the vast majority of the people of Ireland and end violence.
By what right, then, do the Provisional IRA claim to kill people? By whose authority? In whose name do they do it? Not the people of Ireland, north, south, or together. That's for sure. Silence implies the recognition that they kill for no one but themselves, for no one but
Sir Patrick
themselves.
Is keen not to lose the momentum of the Declaration and wants roundtable talks to start as soon as possible. But again, he faces problems.
Northern Ireland's political parties are now more deeply divided than ever on the political way forward. And later today, Sir Patrick will meet the Irish Foreign Minister Dick Spring to discuss what options are still open. At the moment, those options seem limited. Tom Coulter, Sky News, Dublin.
Idag är det den 5 mars 1994. Tittar jag ut genom fönstret så är det en strålande solsöndag. Det märks att våren är på gång. Det är ungefär plus 3 grader, men mycket snö ligger det dock utanför. Men det är inte likadant överallt i Sverige. Här är en rapport lite längre norrifrån.
Hårda vindar och packis har i helgen satt stopp för Finlandsfärjorna, bland annat mellan Umeå och Vasa. Och också Äckerölinjen mellan Grisslehamn och Åland har haft stora problem. Och isen är så tjock att det till och med är svårt för isbrytarna, berättar Ulf Beskov ombord på Atle som befinner sig i närheten av Vasa.
Ja, vi kommer ju fram, det gör vi. Men visst är det jobbigt, det är det.
Det är väl nästan stopp för färjetrafiken Umeå och Vasa. Det räcker alltså inte med de isbrytare som finns på plats?
Nej, det gör det inte, för att vi har även annan trafik, och för tillfället så är läget sånt att vi har ett antal fartyg som vi har liggande i vad ska vi kalla för ett väntläge. Och de måste man också passa på, för att isen skjuter så kraftigt så att emellanåt så går den sönder isen och fartygen hamnar tvärs isskjutningen, och då börjar isen klättra på dem. Och då vill det till att det finns en isbrytare i närheten som kan lätta på trycket där och vrida fartygen vindrätt igen.
Hur länge kommer situationen att vara på det här sättet då?
Ja, dessvärre så ser vi väl ingen större ljusning. Det har minskat i och för sig från 25-26 meter per sekund nu till 20 och ibland 18 meter per sekund.
I södra Sverige är ju våren på väg, men det märker inte ni mycket av.
Nej, det gör vi inte, utan här är det is så långt ögat når.
De senaste åren då har ni ju inte fått bryta så mycket is, men nu är ni väl nöjda?
Ja, vi på isbrytaren är naturligtvis nöjda, men det drabbar naturligtvis den övriga trafiken.
Och det sa Ulf Beskov, befälhavare ombord på isbrytaren Atle. Han intervjuades av Lars-Erik Backman.
Kina, 7 mars 1994.
Den amerikanska presidenten Bill Clintons politik att hota med handelssanktioner för att tvinga Kina till större respekt för mänskliga rättigheter verkar nu falla samman. Och detta i samma takt som den kinesiska regimen fortsätter att gripa sina kritiker.
Och min gud, inte en till, utbrast den biträdande utrikesministern John Shattuck, som haft Clintons uppdrag att undersöka om Kina förbättrat människorättsläget eller inte, när han igår kväll mellanlandade i Hongkong och möttes av beskedet att den sjätte viktigaste av de kinesiska mest kända dissidenterna nu också hade gripits. Bara några timmar tidigare hade han på en presskonferens i Peking försökt förklara varför han tycker att Kina har gjort framsteg på det här området, även om han medgav att den senaste arresteringsvågen var ett bakslag som kastade en mörk skugga över utrikesminister Warren Christophers besök i Kina senare i veckan. Den amerikanske utrikesministerns besök är det sista viktiga officiella före Clintons beslut om Kina uppfyllt villkoret att förbättra sin hantering av de mänskliga rättigheterna för att inte drabbas av handelspolitiska sanktioner. Just då har alltså Kina valt att slå till mot minst ett dussin av de mest kända dissidenterna som ledde demokratirörelsen före massakern på den himmelska fridens torg för 4 år sedan. Diplomater och andra bedömare i Peking och i Hongkong tolkar det ytterst provokativa kinesiska agerandet främst som just en provokation, en varning till USA att inte lägga sig i Kinas interna angelägenheter, med ett möjligt inslag av chanstagning att affärerna med Kina nu är viktigare för USA än människorättsfrågor, men också som ett uttryck för en allt hårdare maktkamp inom det kinesiska ledarskiktet inför tiden efter Deng Xiaoping. En antydan om vad som kan stå på spel ges i den senaste Kina-studien från Institutet för strategiska studier i London, som varnar för till och med ett sönderfall av Kina när centralmakten i Peking förlorar allt mer av kontrollen över provinserna där rika utlandskineser är drivkraften bakom den våldsamma ekonomiska utvecklingen. Enligt institutet, som ägnat 18 månader åt studien, står Kina inför sin största politiska osäkerhet och sannolika instabilitet sedan det kommunistiska maktövertagandet 1949. Bengt Terner, Hongkong.
Danmark, 7 mars 1994.
Den tidigare danske justitieministern Erik Ninn Hansen ställs idag inför riksrätt för sitt agerande i den så kallade Tamilaffären för drygt ett år sedan. Det var just Tamilaffären som fällde den dåvarande borgerliga regeringen.
Förra gången det var riksrätt mot en minister här i Danmark, det var 1908. Då var det också en justitieminister, men från partiet Vänster. P.A. Alberti, som förskingrat stora summor ur statskassan. Den här gången mot Erik Ninhansen gäller det inte förskingring utan snarare försummelse. Medvetet eller omedvetet, det ska riksrätten avgöra. Men domen, den faller inte för någon gång i höst. Det var 1987 som ett hundratal tamiler sökte och fick politisk asyl i Danmark. Därmed så hade de enligt lagen rätt att återförenas här i Danmark med sina närmast anhöriga. De skickade i vederbörlig ordning in pappren till justitieministeriet som Erik Ninhansen, då som justitieminister, var chef för. Det gick ett par år men inget svar kom. En jurist engagerades och då hittades pappren längst ner i en skrivbordslåda. Det här det stred mot gällande regler. Ja, man kunde till och med tala om ett lagbrott. Socialdemokraterna, då i opposition, fick reda på det här och krävde en undersökningskommission. Den tillsattes 1989 och därmed så var den så kallade Tamilaffären igång. En affär som 3 år senare skulle fälla den borgerliga regeringen med Poul Schlüter som statsminister. Det var i januari förra året. Inför den här kommissionen hördes en lång rad tjänstemän, både inom justitieministeriet och statsministeriet. Flera folketingsledamöter och naturligtvis ministrarna själva, Schlüter och Ninhansen. Ninhansen, och han fick stöd från flera tjänstemän, förklarade att han informerat både Schlüter och flera andra ministrar varför man dröjt med handläggningen av återföreningsansökningarna. Schlüter förnekade inför kommissionen all kännedom om affären. Det gjorde också andra utpekade ministrar. När kommissionen kom med sin rapport, som nu ligger till grund för riksrättsförhandlingarna, konstaterade sig att Ninhansen, som högste chef för justitieministeriet, hade det yttersta ansvaret för att tamilernas återförening fördröjdes. Att allt tydde på att statsminister Schlüter också var inblandad. Men inte nog med det. Kommissionen konstaterade också att en folketingsledamot hade lämnat falska uppgifter. Det har nu lett till åtal där åklagaren kräver fängelsestraff. Och som sagt, någon gång i höst får vi reda på hur riksrätten ser på Erik Ninhansens handlande. Det kan leda till fängelsestraff, men få tror att det gör det. Troligen så blir det ett lindrigt straff för den nu drygt 70-årige tidigare justitieministern Erik Ninhansen. Tore Lundgren, Köpenhamn.
Baltstaterna och ryssarna. Det är ett inslag från den 7 mars 1994. TV.
Det är ryska trupper som är kvar i Estland och Lettland måste ut före den sista augusti. Det kräver statsministrarna i de 5 nordiska länderna i ett gemensamt uttalande idag där de träffade sina baltiska kollegor i samband med Nordiska rådets möte i Stockholm.
Statsminister Carl Bildt fick i samband med mötet mellan Nordens och Baltikums statsministrar tillfälle att uppträda i en roll han uppenbarligen trivs med, den internationella statsmannens.
Let me just say that the question of troop withdrawal affects one of the most fundamental principles of international law. It's not a question of there being 100,000 or one soldier. It doesn't make any difference whatsoever. But there should never be allowed on the territory of a foreign nation troops without the consent and assent of the elected government of that country. That's a fundamental principle of international law.
I förra veckan avbröts förhandlingarna mellan Ryssland och Estland om hur tillbakadragandet av de 2500 ryska soldater som finns kvar i Estland ska genomföras. I Lettland finns fortfarande 10 000 ryska soldater och osäkerheten växer nu om Ryssland verkligen kommer att uppfylla sitt tidigare löfte att alla ryska trupper ska ha lämnat Baltikum den sista augusti i år.
But why the Russian wants to keep them, this is hard to answer. You must really ask this question from the Russian side. The only answer what I can give probably they are really interested to just use longer their influence and to play their politics of the near abroad.
Troops are one of the possibility to keep for the time being some political influence, and that is, I suppose, a question about political willingness.
I think it's very important to notice that all European countries, all the CSCE countries, also Russia, has adopted the fact that there are three independent countries in the Baltic region, so that Estonia, Latvia and Lithuania are independent countries, and they are committed to that.
Ungern och Europaunionen, 7 mars 1994.
Knappt har Sverige, Finland och Österrike klarat av sina avtal med EU förrän nya aspiranter nu ställer sig i kön. Idag sa Ungerns och Polens utrikesministrar att de kommer att ansöka om medlemskap inom några veckor, och flera östeuropeiska länder tänker följa exemplet.
Det är längtan efter välstånd, efter att stå på egna ben, som driver. Det här äkta paret i en liten stad i östra Ungern öppnade alldeles nyligen sin egen tvättinrättning. Precis som tandteknikern som nyss vågade anställa ytterligare 10 personer till sin firma. Ja, själva symbolen för kapitalismen, börsen i Budapest, öppnade återigen förra året efter 43 år av kommunistiskt styre och är nu i full gång. Idag kom beskedet. Både Ungern och Polen ansöker nu också om några veckor om medlemskap i EU.
I think it will be probably early April, mid-April.
So why do you want to become a member of the community?
Our geographical situation is, I think, the basic and the obvious answer, but also our economic transition requires a kind of speeding process, and only the requirements for full membership can provide the necessary impetus, the necessary imperative for Hungary and other countries to accomplish all the changes which are urgently needed.
Ja, Ungerns geografiska läge. Det är bara 4 år sedan som den sista sovjetiska soldaten lämnade landet. Och idag noterar ungrarna med växande rädsla alla nationalistiska uttalanden från Moskva om ett nytt mäktigt Storryssland.
We are in a border position and we have economic difficulties, not to say a stronger word, in our immediate eastern neighborhood. We have growing crime, we have various uncertainties and we have of course the Balkan war. So it is not good to be a frontline state, but it is still better to be on the right side of the front.
Det är alltså skyddet som EU kan erbjuda som Ungern så eftertraktar. Och ungerska utrikesministern anser att det är bråttom.
There are people in Hungary too who are really forces representing the forces of the old order. And there are people, well, formerly openly calling themselves communists, who are quite happy when they can show that the Western countries, the European Union, is reluctant to endorse us, is reluctant to give us the support we want. So, in fact, this is a dangerous tendency, and I think it requires a clear answer, not only from the Hungarian government, but also from the European Union.
Det är framförallt tyskarna som pressar på för att snabbt få med Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen i EU. Tyskarna behöver ju själva bara ta en liten promenad över gränsen för att se hur otåligheten och desperationen växer hos grannarna i Östeuropa. Och Tyskland får stöd från kommissionens ordförande Jacques Delors, för trots att förhandlingarna med Norge inte ens är avslutade och trots att Sverige, Finland och Österrike ännu inte formellt skrivit på sina avtal med EU ännu, så är Delors redan varligt på att förbereda nästa steg, en europeisk union med 20 länder som omfattar både Öst- och Västeuropa.
Bosnien-Herzegovina, Tuzlas flygplats, 7 september 1994.
God afton. Svenska och danska FN-soldater understödda av pansar intog idag på eftermiddagen utan incidenter flygplatser i den bosniska staden Tuzla, som är av strategisk betydelse för de hjälpsändningar som ska börja senare i veckan.
Strax före klockan 1 rullade de första svenska pansarbandvagnarna in på flygplatsområdet i Tuzla. En del oklarheter om filmning skulle tillåtas eller inte uppstod omgående. Den bosniska armén ville nämligen trots överenskommelsen att dra tillbaka sina egna posteringar från flygplatsen inte ha någon publicitet kring händelsen. Och först när FN visat vem som nu håller flygplatsen släpptes vi fram. Ordern från FN-ledningen i Bosnien att flygplatsen skulle öppnas kom sent i natt till ledningen för den nordiska bataljonen. I största hemlighet klargjordes att förhandlingarna var avslutade och att svenskarna så snabbt som möjligt skulle ta över flygplatsen.
Vi väntar på att rulla in med våra vagnar och gruppera inne på flygplatsområdet.
Och vad är uppgiften för de som står här för tillfället?
Det är att säkra området. Och det kommer vi att göra nu under dagen. Och imorgon vid lunchtid så kommer vi att förhoppningsvis kunna ta över flygplatsen helt och hållet.
Ja, nu rullar de danska stridsvagnarna in på flygplatsen i Tuzla och FNs övertagande av flygplatsen är därmed ett faktum.
Totalt ingick ungefär 100 svenska och danska FN-soldater i styrkan som intog flygplatsen. Och de omdiskuterade stridsvagnarna som anlände till Tuzla helt nyligen är nu de vapen som ska säkra flygfältet mot det serbiska artilleri som ligger bara 8 kilometer från landningsbanorna. Att övertagandet av flygplatsen kunde ske redan idag kom mycket oväntat eftersom de politiska förhandlingarna kärvat på sistone. Men för de hundratusentals människor som är beroende av hjälp utifrån var det ett viktigt ögonblick i eftermiddags, inte minst för den bosniske flygplatschefen.
Kao što je poznato, mi smo u okruženju, narod gladuje.
We are encircled and people is hungry.
Računam da je to izuzetno pozitivna stvar za vojna.
Redan om 4 dagar kan de första planen med förnödenheter landa på Tuzlas flygplats. En oklarhet finns dock kvar och det gäller det serbiska kravet att verksamheten ska ske under överinseende av ryska FN-soldater. Enligt vissa uppgifter ska ryska soldater nu vara på väg till Tuzla, något som ledningen för Nordbat inte säger sig känna till.
Ja, jag har inte fått någon information om några ryska soldater. Det där är, vad jag vet, ännu ett förhandlingsläge.
Så det är inte klart om det kommer några ryska soldater eller inte?
Jag har inte fått någon information om det.
Men innebär det att ni går in och tar över flygplatsen och verksamheten här utan att veta om ni kommer för assistans av ryska soldater?
Det är rätt.
Och ni vet heller inte då om de kommer, vem som får befäl över dem?
Det är rätt.
Är inte det en märklig situation?
Nej.
Varför inte det?
Nej, jag har inte med det att göra, vad som kommer hit och vad som inte kommer hit.
Är inte det en sån fråga som skulle vara löst när ni gick in här, så att säga?
Nej, jag tycker inte det.
Öppnandet av flygplatsen i Tuzla är ännu en framgång för den hårda linjen i Bosnien. Under hot utifrån har serberna åter tvingats ge efter på en punkt där de under lång tid varit helt orubbliga. Lars Adaktusson och Per Tipolinen för Rapport i Bosnien.
USA:s president Clinton och Whitewater-affären. 8 mars 1994.
I USA blir den så kallade Whitewater-affären allt besvärligare för president Bill Clinton. Det handlar om undersökningarna kring hans och hans hustrus misslyckade investeringar i ett landområde i hemstaten Arkansas. Frågan drar nu uppmärksamheten från i stort sett alla andra frågor. Och igår svarade president Clinton de kritiker som anser att Whitewater är hans Watergate.
There will not be a cover-up. There will not be an abuse of power in this office. This, and there is no credible charge that I violated any law, even way back in the dark ages of years ago when this happened.
Vi kommer inte att mörklägga någonting. Vi missbrukar inte vår makt. Och hittills har ingen kommit med en trovärdig anklagelse om att jag brutit mot någon lag under den tiden för länge sedan då allt det här hände, sa Clinton. Och han slår tillbaka mot republikanerna som har blodsmak idag.
May look good today. It may not look very good when the independent counsel finishes his work.
Det ser bra ut för dem idag, men det kanske inte kommer att se så bra ut för dem när affären är utredd, sa Clinton, som anser att republikanerna drivit fram en hysteri av Whitewater-undersökningen. De stora frågorna är hur Clinton hanterade sin investering i ett misslyckat markprojekt i hemstaten Arkansas, om han fått olagliga kampanjbidrag under sin tid som guvernör. Men nu handlar det också om att han har missbrukat sin makt genom att medarbetare i Vita huset lagt sig i utredningarna. Clintons linje är att republikanerna vill driva Whitewater-frågan i brist på andra politiska frågor.
All of us got hired here to work for the American people, not to throw off on each other. Now, I know a lot of people in this town like to do it, but it's a very unproductive use of time. If I did something wrong, it will come out in the special counsel.
Clinton försvarade också sin hustru Hillary Rodham Clinton som är inblandad i affären, och han gjorde det i starkt känslomässiga ordalag.
I can tell you this. I believe I'm a better authority than anybody else in America on my wife. I have never known a person with a stronger sense of right and wrong in my life, ever. Now, people can ask whatever questions they want, and we will do our best to comply. But I'm just telling you, the American people can worry about something else. Her moral compass is as strong as anybody's in this country, and they will see that.
Jag känner min hustru, sa Clinton, och folk kan syssla med någonting annat än att ge sig på henne. Om fler hade samma moraliska kompass som hon, då skulle vi inte ha hälften av de problem som vi har i USA idag, sa Clinton också. Han uppträdde på en presskonferens med Georgiens president Edvard Shevardnadze. Han verkade trött och alla amerikanska journalisters frågor handlade om Whitewater. Det visar hur denna affär överskuggar Clintons favoritfrågor både på det inrikespolitiska och utrikespolitiska området. Ännu vet vi inte vad som döljer sig i det material som den särskilda utredaren Robert Fisk samlar på sig. Det kan vara trivialt, men det kan också visa sig innehålla någonting som motiverar Clintons ansträngningar att hålla Whitewater-affären utanför offentlighetens ljus. Lasse Åsgård, New York.
Den 8 mars 1994. Maktkampen i EU.
Först så ska vi berätta att för den riktigt stora dramatiken i Bryssel nu ikväll så står de sydeuropeiska länderna med Spanien i spetsen. De har nämligen inlett en maktkamp mot de nordeuropeiska medlemsländerna, och det här är en strid som kan försena eller till och med stoppa ett svenskt medlemskap.
Där får vi vänja oss med om vi blir medlemmar i den europeiska unionen. Ministrar som går förbi kamerorna och bara ibland har något att säga. I Bryssel finns makten att föreslå nya lagar hos kommissionen. I en utvidgad kommission skulle Sverige få en plats av 21, utsedd av regeringen. Parlamentet, som är direkt valt av väljarna, har inte alls lika stor makt som riksdagen här hemma. Här har Sverige begärt 25 röster av 639. Medlemsländerna vill ge oss 22. Nej, makten att stifta lagar ligger istället hos ministerrådet, där det krävs 2/3 majoritet för att fatta beslut. Och det är här som striden rasar. Frågan om Sverige ska få 5 röster eller 4 som medlemsländerna vill är fortfarande olöst. Men det som blockerar alla andra diskussioner är att Spanien, Italien och Storbritannien vill kunna stoppa förslagen i ministerrådet med 23 röster, precis som idag. De andra EU-länderna vill att antalet ska höjas till 27, och då kan till exempel resten av EU köra över medelhavsländer som vill slå vakt om regionalstöd och jordbrukssubventioner. Och det vill inte spanjorer, italienare och britter vara med om.
Men varför är det just så oerhört viktigt här för Spanien då?
Ja, Spanien har hela tiden, ända sedan diskussionerna började om att ta in Sverige och andra nordiska länder i EU, så har Spanien befarat att makten i Europa därmed skulle förskjutas norrut. Så för det här är, för Spanien är det här en viktig maktfråga. Även Storbritannien driver ju den här frågan, och de gör det av helt andra skäl. Och de gör det därför att de tycker att de enskilda länderna i Europa ska ha så mycket som möjligt att säga till om. Och därför vill de att besluten i Europeiska unionen ska kunna fattas med så få röster som möjligt.
Men kan det här stoppa ett svenskt medlemskap?
Det kan i alla fall kraftigt försena det svenska medlemskapet. Det här trodde man ju var en fråga som skulle kunna avgöras ganska snabbt. Men de svenska förhandlarna med Ulf Dinkelspiel i spetsen, de har varit här ända sedan igår kväll. Och de har fortfarande, ännu inte nu klockan 6 på kvällen, kunnat få börja diskutera det här med EU-länderna. Och det här är en fråga som måste vara löst till imorgon. För den är inte klar imorgon, så hinner inte Europaparlamentet få avtalen i tid. Och hinner inte Europaparlamentet ta beslut i den här frågan under våren, ja, då blir det inget svenskt medlemskap vid årsskiftet.
Morgonen dagen efter, alltså den 9 mars 1994.
Europaminister Ulf Dinkelspiel får lämna Bryssel idag med oförrättat ärende sedan EU-länderna misslyckats med att komma överens med Norge om fiskekvoterna och om röstreglerna i en utvidgad union. Avbrottet gäller även Sverige här i Bryssel.
Det var framåt midnatt som fiskeförhandlingarna med Norge avblåstes. EUs utrikesministrar beslöt då att skjuta upp också sin inre debatt om röstreglerna i ministerrådet i samband med en eventuell utvidgning av EUs medlemskrets. Innan EU-länderna är överens på den punkten kan Sverige inte lägga sista handen vid sitt anslutningsavtal. Europaminister Ulf Dinkelspiel väntade förgäves hela dagen igår på att få pricka av det sista med EUs utrikesministrar och därmed avsluta medlemsförhandlingarna. Och så här sa Ulf Dinkelspiel sent igår kväll om hur det kändes att lämna ministerrådet med oförrättat ärende.
Ungefär som tidigare tillfällen när det har blivit utdraget. Det här tillhör just de problem och svårigheter som är förenade med internationella förhandlingar. Det finns inga garantier för att allt går enligt tidtabell.
Hur lång tid kan det gå om den här tvisten mellan EU-länderna när det gäller röstreglerna är ju en djup konflikt som ju kan komma att påverka ändå Sveriges tidtabell?
Man kan inte utesluta det, men hittills menar jag att situationen inte är allvarligare än att vi har anledning att tro att tidtabellen kommer att hålla.
Ulf Dinkelspiel intervjuad av Titti Nylander i Bryssel.
Lite senare, den 9 mars 1994.
Ja, för en vecka sedan så jublade ju de svenska EU-förhandlarna i Bryssel. Allt tycktes klart för ett inträde i EU nästa år om svenska folket vill. Idag har man lätt att hålla sig för skratt i samma kretsar. EU kan inte komma överens om nya röstregler och Sveriges EU-inträde kan försenas och försvåras. Men idag så kom en hjälpande hand. Det är Tysklands förbundskansler Helmut Kohl som ingripit och krävt att Spanien och Storbritannien drar tillbaka de invändningar länderna har. Invändningar som blockerar de slutliga avtalen.
Efter att utrikesministrarna i EU i natt misslyckades med att bli klara med medlemskapsavtalen så trädde nu regeringscheferna in i maktkampen. Tysklands Helmut Kohl var först ut. Och hans inflytande i EU är mycket stort. Tyskland är ju EUs centrala nation och den tyska regeringen har drivit en hård kamp för att påskynda utvidgningen. Det är obegripligt både för mig och för den tyska regeringen att man inte hittat en lösning, sa Kohl idag. Den politiska betydelsen av utvidgningen är ju stor, sa han, och han uppmanade de länder som tvekar att acceptera ett rimligt förslag. Den kritiken är riktad både mot Spanien som har problem med Norge och fisk och Storbritannien som bromsar i den betydligt allvarligare interna maktfördelningsfrågan i EU. Frågan är då om detta bara är en enveckas liten fnurra på tråden som löses efter de här påtryckningarna från Kohl bland annat. Eller om maktstriden i EU drar ut på tiden och det verkligen blir en ordentlig försening för Sverige och de övriga ansökarländerna. I EU-parlamentet i Strasbourg hörs idag båda bedömningarna. Dels talmannen i parlamentet som säger att ja, några dagar kan vi kanske vänta. Och dels andra ledamöter som säger att nu är det omöjligt för Sverige och de övriga att bli medlemmar förra årsskiftet. Den svenska regeringen anser ju att allting går som planerat. Men Storbritannien, som är den viktigaste bromsklossen nu, visar inga tecken på att ge efter. Britterna använder frågan om röstregler i EU för att försvaga EUs beslutskraft. Och det kan inte de övriga länderna acceptera. Den striden löses inte enkelt och automatiskt. Inte ens av Helmut Kohl. Men man ska heller inte utesluta att EU faktiskt hittar en kompromiss och striden då blåser över.
Jan Ström om de nya EU-problemen.
Lite från Bosnien den 9 mars 1994.
Så utrikesnytt först dagens nyheter från Bosnien. De bosniska serberna släppte idag genom en hjälpkolonn med förnödenheter till befolkningen i staden Maglaj. Det var efter långa förhandlingar som lastbilarna fick passera. Men först efter att bosnienserberna förstört en del av innehållet genom att skära upp burkar och mjölsäckar. 19 000 människor, de flesta flyktingar, lever under mycket svåra förhållanden i Maglaj. Och från huvudstaden Sarajevo rapporteras om att strider blossat upp mellan serber och muslimer, detta trots vapenvilan där. Och i norra Bosnien där fortsatte idag förberedelserna för att öppna flygplatsen i Tuzla. Flygplatsen kontrolleras just nu av svenska FN-soldater och den ska enligt planerna öppnas någon gång i nästa vecka.
9 mars 1994. Nu gillas inte gamle presidenten Nixon i Ryssland längre.
USAs före president Richard Nixon har hamnat i onåd hos sina ryska värdar under ett pågående besök i Moskva. President Jeltsin, han inställde plötsligt ett möte med Nixon och den amerikanska ambassaden ville inte alls kännas vid Nixons besök.
Häromdagen träffade Nixon den förre ryske vicepresidenten Alexander Rutskoj, upprorsledaren från i höstas som det nya parlamentet släppte ut ur fängelset för snart 2 veckor sedan. Och igår kommunistledaren Gennadij Zjuganov, som efter mötet sa sig uppskatta att Nixon visat mera politisk realism än man gör i de officiella amerikanska kretsarna. Zjuganov fick nämligen inte träffa Bill Clinton när han var här i januari. Nixon kontrade med att Clinton i alla fall bett honom berätta om sina sammanträffanden i Moskva vid hemkomsten till USA. I slutet på veckan ska Nixon också träffa ultranationalisten Vladimir Zjirinovskij. Det här blev för mycket för president Jeltsin som lovat ta emot Nixon i Kreml idag. Jag kommer inte att träffa honom. Premiärminister Tjernomyrdin kommer inte heller att träffa honom, fräste Jeltsin efter att ha lagt ned en krans vid kosmonauten Yuri Gagarins grav med anledning av att denne idag skulle ha fyllt 60 år om han levat och inte omkommit i en flygolycka. På den amerikanska ambassaden här i Moskva tvår man sina händer och säger att man inte har ett dugg med Nixons besök att göra och att han ordnat alla sina möten själv. Nixon var för övrigt den första amerikanska president som överhuvudtaget besökte Moskva. Ryssland är ett stort land som man inte får behandla hur som helst, konstaterade Jeltsin i morse, och ingen tvivlade på att han menade allvar. Anders Eriksson, Moskva.
Torsdagen den 10 mars 1994. Några företagssiffror.
Volvos försäljning av bilar och lastbilar gick med nästan 1,3 miljarder kronor i vinst förra året jämfört med en förlust på nästan 2,5 miljarder året innan. Men hela Volvo-koncernen redovisar ändå en förlust på drygt 2,5 miljarder kronor före skatt förra året. Volvos sammanlagda försäljning ökade med mer än 30% till 111 miljarder kronor. Verkstadskoncernen ABB, Asea Brown Boveri, redovisar en vinst på drygt 9 miljarder kronor efter finansnetto förra året. Det är nästan 3 miljarder mer än under 1992. Den svenska delen Asea gjorde en vinst på 4,5 miljarder, en ökning med 50%. Atlas Copco lägger ner tillverkningen av anläggnings- och gruvutrustning vid sin fabrik i North Bay i Kanada och flyttar den till Sverige och Brasilien. Enligt Atlas Copco kommer fabrikerna i Fagersta och Östersund att öka produktionen med upp till 30%.
Mars 1994. Kris i Finlands livsmedelsindustri.
Konflikten inom den finländska livsmedelsindustrin utvidgas. Idag trädde nämligen lockoutvarsel i kraft och det innebär att nästan hela livsmedelstillverkningen i Finland stoppas.
Jag har bara tänkt köpa lite gäst och kanske mjöl, men ingenting annat.
Du tänker inte köpa mjölk och bröd och sånt för att vara på säkra sidan?
Ja, för bröd. Baka ifall det finns inte bröd i butiken.
Klockan 6 i morse utestängdes 30 000 anställda inom livsmedelsindustrin från sina arbeten som ett svar på den strejk som pågår sedan i måndags då 7 000 anställda började strejka. Det här innebär att över 90% av Finlands livsmedelsindustri nu står helt still. Och trängseln är stor idag i butikerna. Det är just mjöl, jäst, mjölkpulver som går åt eftersom färskvaror är det som fortast kommer att ta slut. Eero Kilponen förestår en livsmedelsbutik i centrala Helsingfors. Och visst är det många som hamstrar idag, berättar han.
No, kyllä ne jonkun verran hamstraa, mutta aika vähän loppujen lopuksi tällä hetkellä vielä. Ei niin isossa määrin kuin joskus aikaisemmin lakkoina on ollut. Niin.
Det är just färskvarorna som går åt, men om verklig brist på mat blir det inte om inte strejker och lockouter varar längre än 2-3 veckor, tror han. Efter det kan det bli riktigt besvärligt. Skolor, sjukhus och daghem är undantagna från konfliktåtgärderna. Konflikten handlar både om hur stora löneförhöjningarna ska vara och ett krav från arbetsgivarsidan om flexibel arbetstid så att varje anställd vid arbetstoppar skulle kunna arbeta 10 timmar om dagen eller maximalt 50 timmar i veckan. Det här vill livsmedelsarbetarna inte acceptera. Det är den första omfattande arbetsmarknadskonflikten i Finland på lång tid. Under hösten ingicks en lång rad avtal på arbetsmarknaden utan att föregås av konflikter och med mycket blygsamma löneförhöjningar. Kristina Gustafsson, Helsingfors.
Mars 1994. Nytt i Palmeutredningen.
Nu.
God kväll. Rapport kan ikväll alltså avslöja att Palmeutredningen sedan ett par månader tillbaka jobbar efter ett helt nytt huvudspår. Det är en ensam svensk man, lite av en enstöring som polisen nu tror kan vara Olof Palmes mördare. Och det är alltså inte Christer Pettersson det handlar om.
En helt ny person som inte tidigare varit misstänkt för mordet på Olof Palme har idag huvudrollen i utredningen, 8 år efter mordet. Mordutredarna inriktar nu en stor del av spaningsarbetet mot en enda person. Mannen är svensk, i 40-årsåldern och bosatt i centrala Stockholm, inte långt från mordplatsen. Den här mannen stämmer mycket väl överens med den gärningsmannaprofil som tagits fram i samarbete med amerikanska FBI. Den svenska polisens expert Ulf Åsgård har jobbat i flera månader tillsammans med en av polisens mordutredare och gått igenom allt utredningsmaterial, vittnenas beskrivning av mördaren och hur han betedde sig före och efter attentatet. De här uppgifterna har sedan ställts samman med all den kunskap som FBI har om människor som skjutit eller attackerat kända och betydelsefulla personer. Den här typen av brottslingar uppvisar ofta gemensamma drag och personligheter. Och när de svenska profilutredarna, tillsammans med spaningsledaren Hans Ölvebro, besökte FBI för 2 månader sedan, föll plötsligt bitarna på plats. Den psykologiska fantombild som nu växte fram av en enstöring med lite exhibitionistiska drag stämde perfekt med en person som redan fanns i utredningen. Ölvebro och Åsgård åkte hem till Sverige och kunde nu inrikta spaningarna mot denne man. Men även några andra personer som skulle kunna stämma överens med profilen hålls nu under uppsikt. Det är totalt ett 20-tal personer. Lite kufiska enstöringar som blir granskade av mordutredarna. Här ibland finns fortfarande Christer Pettersson som inte är helt avskriven. Men när Hans Ölvebro i massmedia talat om sin optimism och en lösning på mordgåtan redan under våren så har han, enligt vad rapport erfar, syftat på den nye 40-åringen som den absolut mest intressanta. Chefsåklagare Anders Helin, som inte gjort sig känd för att i onödan uttala sig allt för hoppfullt, säger idag till Rapport att även han är mer optimistisk nu än han varit på åratal.
Och som jag bedömer idag så kan vi se ett slut på det här arbetet.
När du säger ett slut, betyder det också att mördaren grips och döms?
Ja, jag tycker nog att förutsättningarna nu är bättre än vad de har varit tidigare i alla fall.
Hans Ölvebro, spaningsledaren, har ju sagt att redan under våren tror han att det här ska vara fixat och klart. Vad tror du?
Ja, jag vill inte låsa mig till någon tidsperiod på något sätt, men jag tror att inom det här året i alla fall.
Efter alla tidigare huvudspår, 33-åringen, PKK och Christer Pettersson, finns nu alltså ett nytt. Men frågan är hur det här nya huvudspåret skulle kunna presenteras inför en domstol. Hur ska man till exempel komma förbi Lisbeth Palmes kategoriska utpekande av Christer Pettersson? Och något mordvapen har mordutredarna inte heller. Så inte blir det lätt att lösa Palmemordet. Men den diverse arbetande svenska 40-åringen ger i alla fall mordutredarna, än så länge, gott hopp.
Och polisens nya uppgifter har redan gjort att politikerna börjar tänka om när det gäller en ny Palmekommission.
Regeringen och oppositionen har informerats om polisens framgångar i utredningen. Däribland KU:s ordförande Thage G. Peterson som gått i spetsen för att en ny kommission ska granska palmutredningen. Thage G. Peterson säger nu så här om att tillsätta en ny kommission.
Om regeringen gör bedömningen att en kommission just nu skulle ta arbetskraft ifrån spaningsledningen till kommissionens arbete, då tycker jag att regeringen gör en alldeles korrekt och rätt bedömning att inte nu tillsätta kommissionen.
Har du fått direkt information ifrån Palmegruppen?
Från vilket håll jag får min information, det brukar jag aldrig berätta.
Är det flera i oppositionen som har fått den här informationen?
Ja, i varje fall är det inte så svårt att räkna ut utan att socialdemokratiska partiledaren Ingvar Carlsson har fått information.
Tionde och elfte mars 1994. England och Heathrow.
Heathrows flygplats utanför London besköts på nytt i natt och delar av storflygplatsen har spärrats av.
Upprepade varningar om att något skulle hända igen vid Heathrow kom under kvällens lopp till flera tidningsredaktioner. Strax efter midnatt hördes dova knallar vid en av de fyra terminalerna och tre granater föll ned vid den södra landningsbanan som omedelbart stängdes för all flygtrafik. Ingen av granaterna har exploderat. Polis med bombhundar har hittat alla sprängladdningarna men området är fortfarande avspärrat och utrymt. Det är fortfarande oklart varifrån nattens attack kom. Helikoptrar söker nu från luften och det finns tecken som tyder på att granaterna avfyrats från parkeringen vid Hotel Hilton som ligger nära flygplatsen. I så fall har de som sköt granaterna lyckats genomföra en exakt likadan attack som den som ägde rum i onsdags kväll då fyra granater